Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sociala innovationspodden. En podd där vi pratar om initiativ och företagande som syftar till att förbättra vårt samhälle och vår värld. I detta avsnitt så pratar vi med Tobias Jansson som är omvärldsbevakare av begreppet cirkulär ekonomi. Tobias, han håller föreläsningar och workshops om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Vi träffade Tobias i en surfbuss under Kustkulturfestivalen i California i Varberg redan i juli, där vi fick möjlighet att prata en stund om trender inom cirkulär ekonomi. Tobias, han guidar oss genom 7 aktuella trender och ger sin syn på vad man kan göra för att agera mer cirkulärt. Jag heter Christian Frick och jag har förmånen att jobba just med social innovation och samhällsutveckling i en organisation som heter Companion. Låt oss höra vad Tobias sa. Välkommen till bussen.
Tack så mycket.
Vem är du?
Jag heter Tobias Jansson och sedan 5-6 år ungefär så jag brukar säga att jag missionerar för cirkulär ekonomi. Det bygger ju delvis på att jag har en bakgrund inom media och jobbat med reportage och foto och skildrat miljöfrågor från det hållet då. Så jag var med och startade en tidning en gång i tiden som heter Camino som skriver om hållbar livsstil eller hållbar livskvalitet. Någonstans på den resan så upptäckte jag det här konceptet då som heter cirkulär ekonomi och en bok som influerades jättemycket av som heter Cradle to Cradle. Jag fick en massa aha-upplevelser framförallt när jag läste den där boken och kände att det här vill jag ägna mitt liv åt, höll jag på att säga. Nej, men det här vill jag försöka satsa på. Sen 2012 då så är jag frilans och åker runt i Sverige och pratar om cirkulär ekonomi för att föra ut de tankegångarna i Sverige och håller workshops. Jag brukar säga att jag omvärldsbevakar inom det området och idag har det blivit mycket att titta på. Det blir så pass etablerat så att idag har det blivit mycket att titta på vilka liksom, trender som finns inom området.
Mm. Du säger cirkulär ekonomi. Jag skulle vilja börja där. Och hur definierar vi cirkulär ekonomi? Vad är cirkulär ekonomi egentligen?
Mm. Det enklaste man kan säga är ju att det är en vision om ett samhälle där avfall inte existerar. Om man tänker sig en person som lever om 100 år, om den personen inte vet vad avfall är för någonting, då har vi lyckats skapa ett cirkulärt samhälle. Då har vi lyckats få till ett samhälle där alla materialflöden liksom är böjda in i cirklar så att allting går runt i kretslopp. Det fina i det hela är att man kan tänka samman affärsnytta och miljönytta så att det blir lönsamt att vara resurseffektiv och därför så har det ju liksom slagit an väldigt mycket inom näringslivet, inte minst då så här med stora företag som anammar det cirkulära tankesättet i sina hållbarhetsstrategier och så.
Min känsla är att cirkulär ekonomi börjar användas nästan lite slarvigt.
Ja.
Helt plötsligt så pratar alla cirkulär ekonomi.
Så är det.
hur ska man vara för att faktiskt få vara berättigad att liksom prata om cirkulär ekonomi eller säga att man är cirkulär i sitt företagande eller i sitt sätt att vara?
Jag vill inte sätta gränserna så kanske, men det finns ju en vedertagen modell som har väl sitt ursprung delvis i den här boken Cradle to Cradle. Då. Det man talar om är biosfären, det biologiska naturliga kretsloppet och att välja designa material som fungerar med det naturliga kretsloppet. Alltså ta förpackningsmaterial till exempel som riskerar att hamna i naturen. Att man ser till så att de är designade så att de bryts ner av naturen. Då har man skapat ett material som är gjort för det biologiska kretsloppet. Och sen det andra är ett tekniskt industriellt kretslopp, eller prylig kretslopp kan man också säga. Och samma sak där egentligen, att se till så att de material som används, det är plaster, det är metaller och annat, de är gjorda för att kunna gå tillbaka till industrin och återvinnas kvalitativt. För det vi har idag med återvinning, det är ju, jag brukar säga att det är återvinning 1.0, det är ju liksom inte färdigt utan vi har en massa material som vi vill återvinna, men de materialen har ju varit med oss i en massa decennier och de är inte alla gånger gjorda och särskilt lämpade för att återvinnas, vilket gör att när man försöker återvinna vissa plaster och papper och sånt så blir det ju liksom sämre för varje varv som man återvinner. Alltså kvaliteten blir nedgraderad.
Kvaliteten på råmaterialet blir sämre.
Exakt. Om du kör pappersfibrer genom en återvinningsloop så efter en 5-6-7 loopar så är det pappret, då är fibrerna så korta att då funkar det inte längre. Och när jag säger att man då designar material eller väljer material som fungerar i återvinning 2.0, alltså med kvalitativ återvinning, då går det runt och då talar man om upcycling då, att materialet bibehåller sitt värde för varje återvinningsloop då.
Just det. Det är massa frågor som väcks när man börjar prata om det på det här sättet. Ja. Jag känner det så här, finns men, det sätt
bara, att... Bara sammanfatta där, så för mig är det ett sätt att se på det är just det här att vi ska jobba med det biologiska flödet, det biologiska kretsloppet och det tekniska kretsloppet, och de ska vara skilda åt och de ska innehålla tydligt definierade material på varsitt håll så att säga.
Mm. Ja. Det är ju trender som har varit en grej, om jag förstår rätt, att liksom omvärldsbevaka det här begreppet cirkulär ekonomi, och jag vet att du brukar prata om 7 stycken stora trender liksom inom cirkulär ekonomi. Och det första är restflöden och symbioser. Vad är det?
Mm. Först kan jag bara säga att trender är ju, det är väl ett rimligt bra ord, men jag brukar också säga utvecklingsspår eller utvecklingslinjer och så. För att det är, vissa av de här sakerna är väl kanske alltså sånt som är önskvärt snarare än att det är något som händer supermycket just nu. Mm. Så att det är någon sorts blandning här mellan trend och något som vi behöver se, tror jag, för att det ska hända.
Ja. Så. För mig så är trender oftast någonting som man kanske pratar mycket om, men som inte händer ännu. Så är det så vi kan se på det, att det är någonting som man faktiskt börjar prata om, men det är inte riktigt implementerat i samhället eller i de strukturer vi lever i.
Det är ju ganska brett här, de här 7 trenderna. Det sträcker sig över alltså från arkitektur till nya material inom förpackningar och så. Så att det är svårt kanske att generalisera på det sättet. Men absolut att det är sånt som jag har sett, att det händer mycket. Alltså nya kanske mindre startupbolag. Det kan handla om att det kommer någon lag inom EU eller så som gör att vi blir nog tvungna att skapa innovation inom ett specifikt område. Så att det är liksom ett tal om någonting inom ett specifikt område, så har jag fångat upp det på den här listan då.
Men restflöden och symbios då, vad är det för dig när du pratar om det här som en trend?
Ja, man ska titta lite på restflöden, så kan det vara som ett exempel jag brukar köra är British Sugar, som stor sockertillverkare, Europas största sockertillverkare. På en av sina fabriker så har man liksom tittat under många år på var läckagen finns egentligen. Alltså man ser det lite så här lean-mässigt. Man tittar på läckage inom arbetsflöde, så har man också tittat på läckagen inom materialflödena. Och då kan det vara så att man får in till exempel en massa jord i produktionen som följer med de här sockerbetorna in. Och det är ju något som man sen måste bara göra sig av med. Det är ju avfall då, man får betala deponi och så vidare. Och då har man hittat ett antal sådana här, det är kalk som man använder i produktionen av socker, och det är olika proteiner som liksom blir rester i den här produktionen och så. Och det man har gjort då är att man har idag lyckats paketera de här restflödena så att de blir produkter och inte längre är avfall. Och i just det här fallet med British Sugar så får man idag 25% av sina intäkter kommer från den här typen av paketerade sopor egentligen, just kan man säga.
Det låter nästan som att man har hittat ett sätt att kapitalisera på en större del av råvaran, om man får uttrycka det så.
Ja,
i den här.
Absolut så. Mm. Absolut så. Och då är ju det exempel på restflöden inom just British Sugar. När jag talar om symbioser så är det om de här restflödena går till ett annat företag. Vi kan säga att British Sugar har restflödet kalk. Och sen är det någon annan aktör som är i behov av kalk som input, som råvara till sin produktion. Då har man skapat en symbios. Och kanske framförallt om man kopplar ihop ett antal företag på det sättet, då, alltså ett företagskluster som utnyttjar varandras materialflöden så att den enes avfall blir den andres råvara,
ja, just det,
i ett kretslopp. Och där är det en massa spännande saker som händer. Det finns ju ett exempel uppe i Bohuslän, Sotenäs kommun, som bygger ett sån här symbios kring fiskerinäringen. Och det klassiska exemplet är Carl Lundborg i utanför Köpenhamn i Danmark, som har med sig, jag tror det är 60-talet, där det är stora industriföretag som liksom utbyter råvaror. Och de har ju fått, eller kommer få nu, Göteborgspriset för hållbar utveckling 2018.
Du har förhandsinformation alltså?
Nej, det är officiellt.
Det är officiellt?
Det är officiellt, okay. Ja.
Alltså, det är inga nyheter?
Nej, det är inga nyheter. Och det är ju kul. Så att det liksom sätter ju symbioser lite grann på agendan i Sverige, inte minst då, just det här året. Jag tycker det är väldigt varmt i bussen.
Det är varmt i bussen, ja. Vi kan öppna dörren lite grann.
Jag gör det.
Risk att det låter lite mer från folket här, men så får det vara. Sen är det cirkulära städer har du också pratat om. Det låter ju också väldigt brett. Det är ju väldigt stort att säga cirkulära städer.
Ja, det är ju lite grann en passning från restflöden och symbioser till att det görs liksom analyser av hela städer. Vad går in i staden i termer av livsmedel till exempel, byggmaterial och allting som liksom flödar in i staden, och vad flödar ut, alltså bajs och matavfall och allt vad det kan vara. Och då är det en organisation i Holland som gör de här stora analyserna. Man har tittat på Amsterdam och man har tittat på Glasgow och andra städer. Och så försöker man liksom se, om man har gjort analyser, man verkligen ser på allt som går in och allt som går ut, och hur kan man hitta kopplingar istället inne i staden så att de här liksom materialen stannar i rotation i staden. Nu kan man tala om urban metabolism. Jag var på ett seminarium i Almedalen där jag fick klart för mig att även Göteborg håller på att titta på detta. BRG då, Business Region Göteborg, gör den typen av analys, och det ska landa i, jag tror Chalmers inblandade, och det ska landa i någon rapport kring detta då snart. Så det är ett sätt att se på cirkulära städer. Sen kan man ta in en massa aspekter som olika delar, sätt att dela på produkter. Det är ett stort initiativ i Sverige som pågår just nu som heter Sharing Cities Sweden.
Just det.
Där Göteborg, Stockholm, Umeå och Malmö är testmiljöer för att kunna dela på prylar. Alltså det kan vara att man har tillgängliga lokaler där man kan dela och så vidare. Och det här pågår under ett par år nu då. Och sen så, man kan ju ta upp jättemycket olika saker inom cirkulära städer. En grej är ju det att man har, som i Göteborg, verkstäder kan man säga, eller center dit man kan ta sin trasiga brödrost eller sin söndersuttna stol eller vad det kan vara, och sen så kan man då lagra. Finns det verktyg och grejer på plats och experter på plats i många fall som kan hjälpa dig då att laga en stol.
Makes sense. Sen tredje trenden är digitaliseringen som möjliggörare, och det känns ju som också som nästan ett slitet ord idag, digitaliseringen, men kanske nytt i att koppla sig samman till det cirkulära.
Precis. Man behöver inte värdera ordet digitalisering, men ofta så används det ju som någonting som ska ta våra jobb och allt det där. Då. Så, som jag vill se det så är det ju någonting väldigt positivt, för att inom den cirkulära ekonomin, i det här tekniska kretsloppet eller prylkretsloppet, så talar man om nya affärsmodeller, cirkulära affärsmodeller som bygger på att hyra ut prylar, att dela prylar och så. Och om ett företag börjar hyra ut säg barnvagnar eller tvättmaskiner, att man betalar per tvätt eller så, då måste man ju på olika sätt kunna hålla koll på var de här prylarna finns någonstans, hur de slits och en massa andra parametrar. Och om man då kan koppla upp de här sakerna mot nätet, så blir ju det en möjlighet då som digitaliseringen gör. Och sen finns det flera andra aspekter. Det är till exempel med 3D-skrivare. man har en dammsugare som är trasig och sen har den liksom gått ur tillverkning. Man kan inte få tag i reservdelar och då kan det bli möjligt att liksom ladda ner en ritning på en reservdel och mata in den i sin 3D-skrivare och sen få ut en del. Och så kan man köra dammsugaren i några år till då förhoppningsvis.
Tänk att få göra det på alla leksaker som förbrukas hemma. Jag ser bara på vårt eget lekrum och exakt. Våra 3 grabbar.
Exakt.
Där tror jag det finns mycket att vinna. Så digitaliseringen, där finns det absolut möjligheter. Sen har vi regenerativt jordbruk. Jag kan knappt uttala det, men regenerativt.
Det beror på att ordet regenerativ finns inte i svenskan.
Okej.
Okay. Så det är helt okej. Eller det finns i svenskan. Man kan hitta det om man slår på det. Så här, regenerativ vävnad, alltså ett sår eller så som regenereras. Så att det skapas ny vävnad i kroppen. Och några andra applikationer. Men just i det här... Den här betydelsen då, regenerative agriculture, så, som man pratar mycket om inom i engelskan och debatten internationellt, så handlar det om att skapa ett jordbruk som bygger upp våra jordar. Det är ju i hög utsträckning så att det jordbruk vi bedriver i stor skala i Sverige och i världen, det bryter ju ner jordarna. Med näringsutförsel och utarmning och alltså det blir sämre och sämre hela tiden. Och vi förlorar ju, jag får siffran rätt då, 30 fotbollsplaner per minut i brukbar jordbruksmark försvinner per minut.
På jorden?
På jorden, ja precis.
Det låter ju fasansfullt fullt mycket.
Ja, det är jättemycket. Och det är ju... en massa faktorer som påverkar, men det blir ju, det är ju bland annat jordbruket, så här monokulturer, man plöjer och på sätt och vis förstör jorden. Våra så här, matjorden som finns, topsoil som finns på jorden, har ju byggts upp under tusentals år i ett samspel mellan djur och växter och gräs. Så, och det där sätter man ju helt ur spel där man har de här stora industrijordbruken där... där man liksom då plöjer och det blir som ett sår i jorden och det finns inga djur och det finns liksom inget ekosystem utan det blir de här monokulturerna och då tappar man väldigt mycket av jordens bördighet på vägen. Så att regenerativ, man kan se det så här att du har degenerativ, det är att bryta ner. Mm. Okej, okay. Sen har vi sustainable då, hållbar, det är att upprätthålla någonting. Och sen har vi regenerativ som är att förbättra över tid, exempelvis jorden då.
Just det.
Så det är innebörden och då kan man ha olika praktiker för att få till det och det kan vara till exempel att titta på hur mycket man plöjer. Alltså det finns ju stora jordbruk i, det finns exempel på stora jordbruk i Sverige och det finns ganska mycket sånt i exempelvis Afrika och Sydamerika där man jobbar plöjningsfritt. Så att man plöjer inte jorden utan man låter resterna av skörden ligga och så sår man direkt i detta och så kanske man luckrar jorden med något verktyg sen men man plöjer inte.
Kan man likna det med att låta jorden ligga i träda som man pratade om förut eller är det...
Det kan man väl kanske göra.
Fast man gör det mer genomtänkt och under längre tid kanske.
Ja men precis och man har ju också... Nu är inte jordbruk mitt specialområde så jag vill förleta lite så här men man gör ju bland annat så här man sår, eller man kan på en jord så på hösten, så här gröngödsel heter det.
Okay.
Du sår någonting som växer upp lite grann och som sen dör så när kylan kommer. Och så ligger det som ett täckmaterial liksom på jorden när den ligger i träda under vintern. Och sen tar man den i bruk på nytt. Så. Mm. Och har man de här praktikerna så kommer man att binda mer kol i jorden och det är ju man talar om carbon farming då och det är ju ett sätt att motverka klimateffekterna. Och då finns det kalkyler på om man har ett jordbruk där man inte plöjer så finns det kalkyler på att man binder si och så mycket mer kol per hektar då än ett vanligt jordbruk.
Och det är viktigt att binda kolet?
Ja, för att kol i sig är ju inte problemet. Ur klimatperspektivet utan problemet är ju att det är i atmosfären. Kolet ska vara i jorden.
Okay.
Det är det som är liksom poängen med kol så att säga. Mm. Och genom att jobba med de här regenerativa principerna så kan man binda mer kol i jorden. Och en annan sån här ett system eller ett sätt att bedriva jordbruk är ju permakultur då, som det heter, som är om man låter sig inspireras av hur skogen fungerar egentligen. Och så ser man till att plantera träd, buskar och perenna grödor som man kan skörda. Man kan skörda frukter, bär och ja, det finns experiment med spannmål som är perenna då. Så. Och då har man ju ett system, då har man ett ekosystem som ger dig skörd utan att du behöver plöja eller hålla på, utan det bara står där och tickar på liksom, precis som skogen gör.
Kunskap, låter det som att det finns mycket kunskap att sprida till jordbruket här.
Ja, det gör det. Sen ska man absolut inte underskatta den kunskap som faktiskt finns. För att just det här med plöjningsfritt till exempel. Det finns flera bra exempel på ganska storskaliga, man talar så här 1000 hektar, liksom, den typen av skala på jordbruk i Sverige som gör detta och som gör det framgångsrikt. Så att nej, men det är väl som mycket inom cirkulär ekonomi och hela det här tankesättet att mycket finns där ute och har funnits länge och man tar upp det liksom till ytan och börjar prata om det och sprider ordet.
Vi ska fortsätta genom trenderna här, det är inte så många kvar, men matproduktion ligger lite liksom hand i hand med den förra trenden då. Matproduktion i staden är det väl egentligen?
Ja, men precis, det är ju... Ja, det hänger ihop med den förra trenden att på sätt och vis avlasta landsbygden och förkorta också transporterna. Man producerar mat i närområdet i staden, och exempel på det som är väldigt hett just nu, det är ju olika, alltså food tech är ju ett koncept som bland annat inrymmer att odla sallad och kryddor och annat i inomhusmiljö. Med LED-belysning och i vattenlösning, då, näringslösning. Och det är ju så här, i min värld som är en bubbla av cirkulär ekonomi och den här typen av entreprenörer och så är detta jättestort. Till exempel i Stockholm så har man ju byggt om DN-skrapan. I botten på DN-skrapan i källaren där så odlar man numera som basilika och annat då, så här. Och nästan i varje lite större stad i Sverige tror man kan hitta någon entreprenör som håller på med just inomhusodling av kryddor. Och här på festivalen har vi ju Mikromix som är jag förstår det som att det de vill göra det är att sprida det här till folket, till privatpersoner, att de har olika odlingslösningar där man kan i sin egen källare eller sitt eget kök eller vad det kan vara, ha en låda med sån här näringslösning och LED-lampor som gör att man kan då skörda sina egna grönsaker, framförallt kryddor är det väl då, och så här mikrogrönt.
Superspännande, jag har tittat på de här också och jag förstår att man kan gå från frö till skörd nästan på 9 dagar.
Det är så pass. Det är
väldigt snabbt. Ja, det är superhäftigt, det ska vi titta närmare på.
Och det jag ska säga här också om detta, för det finns ju intressanta vidare aspekter. Det här som vi har beskrivit nu kan man ju benämna hydroponik. Alltså odling i vatten. Om man tar det ett steg till så talar man om akvaponik, och då är det vattenkultur, vill säga fiskodling i tank på land i så kallade recirkulerande system, alltså vatten som går runt. Och då fungerar det så här att du har tankar där det simmar tilapia till exempel. Och så bajsar fiskarna, och då kan man sen filtrera det vattnet, ta vara på näringen och leda in det till ett system där man odlar grödor. Och så blir det en symbios då, för att återkoppla till det ändå. Så att där finns det massa spännande idéer om att det skulle kunna vara så här superlokalt, och att i varje bostadshus skulle det kunna finnas liksom en sån fiskodling i framtiden. Och det här är också så här, har talats om på hög politisk nivå. Jag tror Peter Eriksson har, som ju är bostadsminister, eller?
Du, det får vi kolla upp.
Nej, men Peter Eriksson har, jag ska inte säga exakt var liksom i status det här ligger och så, men han har öppnat för att ja, men det är någonting vi skulle kunna göra möjligt i framtiden, att tillåta liksom fiskodling i bostadsområden.
Det är väl ibland politiska beslut som ska till faktiskt för att man ska få till en förändring. Så vi får helt enkelt lobba mer med, mot Peter. Mm. Sen har vi material som naturen kan hantera. Det känns ju ganska logiskt egentligen. Att...
Ja, sen eller... har ju mänskligheten varit, jag vet inte sagt, jävligt ologisk då, i och med att man under många... Ja, men sen plastens liksom födelse egentligen, så har det ju bara eskalerat. Och jag har inte siffrorna i huvudet, men det är ju så här, det är ett antal så här lastbilar som varje sekund typ dumpas i haven. Människor har ju en tendens att allt det här vi använder med förpackningar och annat, det hamnar ju i väldigt stor utsträckning i naturen. I Sverige och i andra länder så är vi duktiga på att sortera förpackningar och så här i hemmiljö. Men sen missar man ju en stor bit, och det är ju allt det här vi tar som take away och liksom på stan, och muggar, tallrikar, bestick, sugrör, allt det där. Det har ju en tendens att hamna i naturen och i slutändan i haven, och det här tror jag väl att de flesta har ganska mycket inblick i nu, att det finns liksom som, ja, men stora ytor, stora som kontinenter ute i oceanerna, som består av plastskräp och mikroplaster och sådär. Och det som har hänt nu då, det är lite grann plastens år 2018, att det har kommit upp på den politiska agendan till slut, verkligen. Där EU har börjat titta på en plaststrategi, och inom ramen för den, så det senaste där är ett förslag som kom i maj, att de 10 vanligaste plastskräpen på Europas stränder, och då är det typ sugrör, det är bestick, det är så här ballongpinnar och ett antal andra saker då, det och tops, att de ska förbjudas till 2020. Och det som händer då är att man måste ställa om väldigt, väldigt mycket.
Ja, om det är det som är de största bovarna i samhället, så är det klart att då är det stora omställningar som måste göras. Jag vet, jag har hört dig säga, eller nämna bland annat Lolly Straw som en
just det,
lösare.
Precis, precis. Det är ett litet amerikanskt startupbolag så här, som gör sedan några år dryckeskoppar i ett algbaserat material. Så att du kan ta din takeaway-dryck och sen egentligen äta upp koppen. Det kanske man inte vill göra, men du kan slänga den i naturen och så bryts den ner då. Och om jag har siffran rätt nu då, så är det 500 miljoner sugrör som används i USA dagligen.
Det är enorma mängder alltså.
Det skulle bli flera per person i och för sig, men ja, det är många. Och många av dem hamnar i havet, så är det ju.
Ja, det är fruktansvärt, och det är väl en sån trend som jag då, som inte jobbar med cirkulär ekonomi, faktiskt ändå har uppmärksammat. Plastkonsumtionen och hur mycket som hamnar i havet och reningen av havet och så vidare.
Jag tror att det finns en potential att det kan hända väldigt mycket snabbt i den frågan, för att den är så konkret. Det syns ju. Och vem vill ha skräp omkring sig? Egentligen.
Nej, det är logiskt.
Så att jag tror att just när det har börjat lyftas upp, och det finns politiska partier i Sverige som inför valet har liksom lagt förslag, alltså liknande förslag egentligen, på att förbjuda engångsplast. Och sen finns ju det inom andra områden. Vi har ju en plastpåslag i Sverige sedan förra året som innebär att den som tillhandahåller plastpåsar måste informera om dess miljörisker och så. Den är inte så... den är inte så hård, den lagen, men den finns, och i andra länder som Frankrike och Italien så är det ju förbjudet med plastpåsar sedan ett antal år då. Så.
Det är jättesvårt tycker jag också som konsument att veta vad det är som egentligen är bra och inte. Jag hörde någon diskussion ganska nyligen där man pratade om att det faktiskt går åt mindre energi att tillverka en plastpåse än vad det gör att tillverka en papperspåse. Och då gör man plastpåsar idag i nedbrytbart material. Så vad är egentligen bäst? Jag säger inte att du ska ha svaret. Men
jag har inga svar.
Nej. Men det är väldigt svårt att veta vad som konsument är bättre. Egentligen.
Ja visst, och de här tygpåsarna som alla har i hundratal numera. De måste du använda riktigt många gånger för att det ska bli bättre än en plastpåse. Så det är svårt. Men sen så kan jag väl tycka på någon form av så här filosofisk nivå att sånt som riskerar att hamna i naturen, det måste naturen kunna hantera, och det är det som det här utvecklingsspåret eller den här trenden handlar om då, att och det har det, alltså ganska långt från det, men det har skett en massa spännande innovationstävlingar till exempel under året där man plockar fram nya material som faktiskt ligger i linje med detta då. Det kan vara sånt som alltså plastliknande material, alltså folie till exempel, som framställs av skogsråvara och som bryts ner. Det kan vara nanocellulosa, ett spännande material som gör att pappersförpackningar som idag innehåller så här plastfolie för att liksom skydda när man har dryck i förpackningen skulle kunna vara gjorda av bara papper eller bara fibrer så att säga. Mm. Och då blir de ju dels återvinningsbara och dels faktiskt nedbrytbara. Så det sker ju jättemycket, men sen var det kommer landa i och vilka material vi slutligen kommer att använda, det får vi se. Mm.
Det är inte för oss att lösa här, men det är kul att fokus finns där i alla fall. Sen så sista trenden, det är att bygga cirkulärt, och du har förstått att väldigt mycket av det avfall som finns i samhället kommer just ifrån byggbranschen. Mm. Stämmer det eller?
Det stämmer. I Sverige har vi en tredjedel av allt avfall ungefär är från byggindustrin. Mm. Jag tror det är 35% av alla råvaror i världen totalt sett går in i byggsektorn. Och sen för att förstå lite grann vad det, så här, dimensionerna på något sätt av hur mycket råvaror som går in i byggsektorn, så kan man ju ta det här med att Kina bygger 100 stycken städer av storleken New York på 20 år nu, mellan år 2000 och 2020. Och det går ju åt byggmaterial och i väldigt stor utsträckning betong som är klimatproblematiskt. Mm. Och en bit i det här att bygga cirkulärt är ju att bygga i trä, som vi har börjat göra, alltså stora hus i trä.
Just det.
Där man också då fångar upp kol egentligen. Också som ett led i egentligen en strategi mot klimatförändringarna, att använda trähus som kolsänkor, och så länge då huset står så har det ju bundit kol, vilket är väldigt positivt. Sen finns det en massa andra aspekter av cirkulärt byggande, och det finns ju en bok som heter Cradle to Cradle, och i den finns det principer kring hur man, alltså filosofiskt, hur man kan se på hållbarhet och hållbarhetsarbete och så. Och de vill ju hävda att man ska försöka på något sätt tillföra positiva värden, inte bara så här minimera den skada man har gjort, utan också titta på hur man kan liksom generera positiva värden, vilket man kan bygga in i hus till exempel. Det är ju ganska vanligt med hus som genererar el idag via solceller till exempel. Mm. Men man kan också tänka sig då hus som renar luften, som stödjer den biologiska mångfalden på platsen, som renar sitt eget vatten och så vidare och så vidare. Att man skapar arkitektur som är funktionell, förutom att vara tak över huvudet för oss då. Mm.
Superintressant.
Och jag skulle säga en sak till kanske om cirkulärt byggande där som man kanske lätt missar. Det är att bygga modulärt så att man faktiskt kan ändra hur, säg att du har ett kontor med väggar. Och då finns det ett företag som heter Moelven som har liksom så här modulära innerväggar för kontor, så att när man byter, alltså nyanställer och så vidare och behöver göra en förändring av kontorslayouten, så kan man göra det.
Man kan återanvända väggarna och sätta om dem helt enkelt.
Ja, men precis. Inte bara återanvända på något sätt, utan det är så det är byggt, som en byggsats mer eller mindre. Lite Lego över det, ja precis. Och i Danmark har man faktiskt gjort ett försök med ett hus som man kallar för Circular House, ett helt bostadsområde ska jag säga, som är byggt på det sättet, så att det är liksom Lego, som en Lego-byggsats, så att det kanske står i 20 år, och sen när det har stått i 20 år så kan man plocka isär det och använda de här byggelementen då i andra byggnader. Och det där tror jag är jätteviktigt, för att det är ju så här, om en tredjedel av avfallet i Sverige är byggmaterial, om det istället skulle kunna bli något som används i en ny generations byggnader när man har rivit, så vore det oerhört positivt.
Absolut. Passande att komma från Danmark också med tanke på att Lego är danskt, eller hur är det?
Jättepassande.
Ja. Du, Tobias, tack så hemskt mycket för genomgången utav de här trenderna.
Tack själv. Tack själv. Det är ju lite svettigt här i bussen.
Det är lite svettigt, men det hör till på en festival.
Ja, ja.
Vi hörs och syns igen, hoppas jag.
Det gör vi.
Tack så mycket.
Tackar.
Återigen, tack Tobias. Och vill ni höra mer om vad Tobias gör eller vill boka honom som föreläsare, så surfa in på circulareconomy.se och läs mer om hans föreläsningar och workshops. Det finns även kontaktuppgifter till Tobias. I nästa avsnitt så hoppas jag att vi kan få lite mer inblick i vad det finns för forskning inom social innovation och vad den säger. Så vi hörs snart igen. Tack. Hej då.